Podplay.
Nu ska vi besöka vår son på fängelset. Vi är så spända här. Man kommer in på hall och här sitter han en lille inlåst på vatten och bröd bara. Mm.
Nej, Jonas.
Det är jag, Hans. Aha. Det är jag som skakar galler. Mm. Ja, det där var inte en halvdålig imitation av Gudrun Schyman. Och det var inte ens Nyamko Sabuni. Nej. Som är nere på folkölsnivå. 2,8 Nyamko Sabuni.
Inte ens 3,5.
Exakt. Får knappt lyssna på henne på söndagar. Det här är podden Off Limits. Varmt välkommen. Tack för att du står ut med oss varje vecka. Har vi aktualiteter, banaliteter och åsiktsfrihet per se.
Ja, fast ibland så säger vi emot varandra.
Ja, men det, alltså, konflikt är dramats moder, för att citera, vad hette han som...
Horace Engdahl.
Är det Horra som har sagt det?
Nej, han har inte sagt något. Nej. Särskilt. Men han snor ju från andra, så att, varför inte?
Det gör alla. När de frågade en gång Chuck Berry, du har ju snott musik...
Rockriffen.
Ja, exakt. Du har ju snott rockriffen från gamla Negro Spirituals. Mm. Ja visst, sa Chuck Berry. Det viktiga när man snor är att ingen upptäcker att man snor. Nu har ni gjort det, nu får jag byta stil.
Ja, jag spelar klassiskt.
Chuck Berry, helt otrolig kille. Ja. Det här är podden Off Limits. Idag tar vi upp bland annat, vad sa du?
Ja, vi har den här tusenmannamarschen som utgick från Medborgarplatsen söder om Stockholm. Vart ett jäkla ståhej, det ska vi väl grisa runt i, va?
Absolut. Filip Sjöström heter ju initiativtagaren där, och han har ju fått torgföra sina halvsnurriga åsikter mot bättre vetande på bästa sändningstid i Aktuellt.
Grattis Filip!
Grattis Filip! Vad är nästa steg? SVT intervjuar Flat Earth Society eller folk som tror att gorillor uppfann världen när det i själva verket var schimpanser.
Just det, och sen har vi ju Meghan Markle och hennes skönlockige gemål prins Harry.
Just det, The Ginger Boy.
Mm. Och sen ska gråter också... ut hos opera.
Ja. Sen ska vi besöka SJ-personal som inte vågar stanna i Kumla, för det är så satans busigt på perrongerna. Och sen ska vi citera Stig Larsson, inte millennie-Stig Larsson, utan han som skrev...
Riktiga Stig Larsson.
Den riktiga Stig Larsson, han som sitter på Rosa Drömmar och dricker drinkar. Glöm inte vad Stig Larsson en gång sa: disciplin slår alltid inspiration. Vad ska vi göra mer, Hans?
Ja, vi har ju ISIS-kvinnan från Landskrona som nu är hemkommen och tilldömd ett straff. Vi ska resonera lite grann om det.
Ja, och sen många som har mejlat till mig, jonas@rockklassiker.se. Många har mejlat om det här med krimigrejer som Hans tar upp.
Ja, varför mejlar de bara dig, Jonas?
Därför att du har ju för fan ingen mejladress.
Det måste jag skaffa, va?
kaptenklänning@hammarby.com. Där går vi in. Nu åker vi för fullt här. Ingen publik på våra fotbollsmatcher. Men här är vår version av Uppdrag granskning. Det här är podden Off Limits. Varsågod, släpp handväskan. Nu åker vi in i anfallszon. Nu åker vi. Ska vi testa ljud och sånt där? Eller står vi över sånt nu när... vår konstnärliga verksamhet har tagit oss upp till astronomiska höjder. Alltså. Det här är som att sitta uppspänd hos en gynekolog. Det är bara liksom att bara, det är ju nästan självgående, Hans, det vi har skapat här. Det är ju, du har ju skapat Dr. Frankenstein. Ni har skapat ett monstrum. Mm. Det är ju en opinionsbildare av rang. Det här är ju en tusenmannamarsch som pågår, alltså. Ja, det... utan analdoktorn som gick i täten.
Ja, och vi är bara två, va?
Ja, jag hoppas det. Fast jag har ju röster in i huvudet.
Jag vet, men vi kommer ändå att kvalificera oss för mötesfriheten. Det är under... 8 personer man ska vara för att det ska vara legalt.
Exakt.
Och det är ju, vi har ju Unge Bergman också här som vår producent. Så vi är tre då.
Demonproducenten Oliver Bergman. Och vi ska grisa och rota och snörvla runt i trossbotten på det gamla regalskeppet Vasa. Vi ska långt tillbaka i tiden. På mammutarnas och Joe Bidens småskoletid. Mm. Oliver Bergman, på din mammas sida. Du har släkt med Ingmar Bergman. Sitter och skakar på huvudet.
Va?
Smultronstället när Bibi Andersson blir påsatt av Viktor Sjöström, va, i någon blomsterbuske.
Nej, det är inga påsättningar i Smultronstället.
Jo, men det är väl en antydan i alla fall.
Ja, nej, det är det inte. Viktor Sjöström, han minns ju sin barndom. Plötsligt han går i barndom som man tenderar att göra om man börjar tappa, inte vid sunda vätskor, och börjar åldras lite grann. Så att Viktor Sjöström, han tittar ut över trädgården och så ser han sig själv som unge Isak, och Bibi Andersson är då hans föremål för hans kärlek, va?
Jag trodde aldrig när jag satt och sniffat tinner i mopedförrådet i Vällingbyskolan att jag skulle sitta mitt emot en av svensk films allra största. Nej, inte du, Bergman, för du är bara ett half-breed, du är bara ett halvblod i den där branschen. Däremot Hans Wiklund, va? som har legat sked med Nils Petter Sundgren och vad hette han, den andra stora killen inom svensk film? Lars Ture Ljungdahl, va? Nej, det var programledaren för Sverige runt ett tag, ja. Landet runt.
Nej, men vi hade, på vår tid hade vi Torsten Ljungstedt, ja. Salig åminnelse, även han som var en liten kufig farbror som berättade om våldsamma filmer och sådär. Så han blev ju radionämnsanmäld regelmässigt på den tiden.
För mig är det ett styrkebesked i den här förbannade tryckkokaren de kallar svensk yttrandefrihet. Man får inte säga vad man vill längre.
Nej.
Jag får inte säga att den, jag får inte säga att jag har, får jag säga, vad får jag säga, Hans?
Du får inte säga, men du tänker säkert på tusenmannamarschen, den som företogs på Medborgarplatsen i södra Stockholm, eller hur?
Ja, fast nu börjar ju podden bli aktuell, det är ju från i veckan. Ja. Jag vill tillbaka till den gamla stumfilmsstjärnan Viktor Sjöström. Jag måste bara säga det, han kanske inte låg med Bibi Andersson, men det är inte så att mästerregissören Ingmar Bergman, när han gjorde Smultronstället, som räknas till en av hans absolut starkaste filmer,
jajamän,
till och med starkare upplevelse för Bergman än han hotar sin hushåll för hon har köpt fel ost. Har du sett dokumentären om Bergmans hushållerska?
Ja, det var ingen kära mor där.
Riv lite statyer, börja med Ingmar Bergman, hörni. Ni som håller på och river statyer och ska riva upp den svenska historien. Det här är historiepodden. Värvade man inte, Viktor Sjöström skulle komma tillbaka och spela den här gamle Isak Borg då, som då är någon slags...
Han skulle promoveras.
Ja, han är ju någon slags... Det är väl Ingmar Bergman vi ser där någonstans, va, eller?
Ja, men det är väl så att Viktor Sjöström var ju tillsammans med Maurits Stiller en av de stora inom den svenska stumfilmen. Alltså exportundret som även skapade Greta Garbo. Och så att det här var ju förebilder för Ingmar Bergman, så det var för honom ganska stort att få med Viktor Sjöström som skådespelare i just Smultronstället, som är en väldigt fin film.
Det är som att jag skulle ta en fika på McDonald's med Puma Swede, en förebild för mig inom svensk film.
Ja, jag har träffat henne.
Det har jag också gjort faktiskt. Ja. Jag tror vi träffade henne samtidigt på samma party, Hans. Och min gynekolog sa till mig, med lite penicillin går de där blåsorna bort, herr Nilsson.
Kallar han dig för herr Nilsson? Ja. Som apan där hos
Pippi. Jag kom in som en krökt apa. Jag var ju full i verk efter den där omgången. Nej, men på riktigt så... var det inte så att Ingmar Bergman... Det här är lite misogynt, men Ingmar Bergman värvade vackra unga skådespelerskor. Annars hade inte Viktor Sjöström varit med i filmen. Det finns en uppgift också om att han var ju lovad en stor fet whisky klockan 5 varje dag på inspelningsdagar. Och Viktor Sjöström hotade på riktigt att gå ifrån inspelningsplatsen om inte Ingmar Bergman och hans entourage ordnade alkohol till Viktor Sjöström klockan 17.00 efter varje inspelningsdag.
Just precis, och det är ju fullt rimligt tycker jag när man är i hans position. Men det var lite andra tider på den tiden. Det var ju alla, till exempel sportjournalisterna var ju fulla hela tiden, så det är ju inte längre. Det är ju inte så att Lasse Granqvist står och tullar, eller Patrik Ekwall, eller giganterna inom svensk sportjournalistik är på det sättet.
Som
till exempel, kommer du ihåg den gamle Bengt Bedrup till exempel, när han var på Flarran? Han nyktrade ju till sen och varit någon form av fitnessorakel. Men på den tiden när han söp, då skulle han ju in och göra Sportspegeln.
Han tog sig in med brytjärn i TV-huset.
Nej, det var inte så. Han var i TV-huset och då började de räkna ner till, de sände ju live då Sportnytt, och Bengt var borta. Så då började de ringa på olika telefoner och så, har ni sett Bengt Bedrup någonstans? Så, nej, jag har inte sett Karl på länge. Och så ringer de runt till olika kontorsförråd och så plötsligt så svarar han. Rycker han upp luren och säger, Bengt, är det du? Ni hittar mig aldrig, era jävlar! 30 sekunder till sändning.
Ja. Fantastiskt bra uppgift. Finns uppgifter om att Peppe Eng någon gång också, rejält påborstad på en TV4-firmafest, försöker ta sig in efter att ha blivit avlägsnat från då TV4s lokaler. Jag kan inte röja min källa på det här, men källan är idag verksam inom Simor-koncernen, vad som också ägs av då TV4. Det är ju Karsten Almqvist drängar allihop där, jo, och pigor.
Men samtidigt, jag jobbade ju samtidigt med Peppe Eng. Vi började ju båda två i början på 90-talet.
Skitrolig snubbe.
Verkligen. Han är en härlig, eller har en guldtand som man gärna fyrade av ett leende med. Dessutom var han min lärare när jag utbildade mig till sportjournalist på radion.
Oj, har du en utbildning? Då ska jag be att du lämnar den här poddstudien.
Jag vet att jag sitter i en särställning gentemot dig där, men jag har ju gått flera utbildningar på universitetet. Och den här sportutbildningen med Peppe Eng, riktigt bra kille.
Mm, verkligen. Varför pratar vi om det här? Jo, vi ska inte ta upp gamla sportprofiler. Bengt Bedrup, vi tar oss framåt i handlingen. Du säger att Bengt Bedrup drack en hel del. Han myntade också begreppet sen. Han var ju en riksomfattande kampanj när Bedrup åkte runt och försökte spela nykter i folkparken. Det var han och Snoddas Nordgren som spelade folkmusik och lura skiten av kärringen nere vid tombolalotteriet. Jag skulle ju önska att dagens sportjournalister, ett flertal av dem, ta till exempel Niklas Jihde. Mm. Lite rolig om man drog en tvåa jäg innan han ställde sig upp där.
Ja, någonstans. Men de är inte den typen, vet du. De här är skolade från början sköta sig. Och det tror jag att det har sportjournalistiken i stort vunnit väldigt mycket på.
Micke Renberg i Hocken, han låter på exakt samma sätt i alla år. Han låter ungefär som den här killen från Salmiby upp vid Kiruna. Ja. Han börjar Salmi. Jag tror aldrig att du tänkt häcka kunde jag stå själv.
Men sen har du ju Niklas Holmgren.
2-2 Philadelphia Flyers.
Ja, inte bättre.
Glenn Strömberg, alltså det finns ju så många sportprofiler inom Sverige. Ta han VD:n för Hammarby, Henrik Marklund. Var tog han vägen? Det var bara höger, vänster, ner med garden, ut. Hej då.
Ja, han fick sluta på dagen eller om han sa upp sig eller vad det var för någonting.
Det lär bli en bajsmacka för Hammarbys supportrar under året här. Det är motsvarighet till AIK:s Lex Bosse Hansson fast i kvadrat.
Ja, lite grann. Och sen så har man ju från Hammarbyhåll, även från AIK och Djurgårdshåll, hånat Malmö för olika saker genom åren. Det här kanske kommer tillbaka nu, vi vet inte det i detalj. Mm.
Så fort Zlatans näsa lämnas tillbaka vid Historiska museet.
Här är den förresten. Har ni ett halsband här runt halsen?
Zlatan som dök upp i italienska Mello, men han dök ändå inte upp. Han var skadad och så missade han sändningen. Vad var det med det där för
han råkade ut för han var inblandad, inte själv, men det var en trafikolycka som stoppade upp hans resplaner mot den här Sanremo-festivalen som han skulle delta i. Och sen fick han lift med en MC-förare, vad jag förstod.
Just det. Han mötte Tommy Salo på en enkelriktad väg utanför Milano.
Nej, fick,
utan bojan. Ja. Hur som helst, vad var vi? Tusen mannamarschen, Hans.
Ja.
Det är ju faktiskt
stort pådrag, medborgarplatsen, demonstranter som står och skanderar, hade otydliga plakat. Det var ju till och med någon som demonstrerade mot Louis Pasteur, uppfinnaren av...
Jag såg det! Han som pasteuriserade mjölk och gjorde mjölkbakteriefri så att inte... Alltså, ett tag dog ju franska bönder i större oordning än under franska revolutionen när Robespierre och... När de stal den franska revolutionen från folket.
Ja.
Louis Pasteur fixar så att vi kan dricka mjölk här. Nu har vi inte råd med det längre eftersom vi är tomt i ladorna, tack Magdalena Andersson. Ja. Men det var ju ändå, hur dök Louis Pasteur upp i den här antivaccinmarschen?
Ja, men alltså det har ju aktivister som samlades då för att gråta ut sitt missnöje och påstå att de här restriktionerna som man har i med coronaepidemin, de är egentligen bara ett svepskäl för att regimen ska kunna smyga in en ny totalitär världsordning. Det var ju det som man torgförde. Det är ju en trio här framförallt som står i fronten för det här. Den ena av dem kallas för Dr. Anus.
Ja, och det låter som det är på låtsas, men det är killen som har gjort sig ett namn genom att ge anusmassage. Och han är inte dömd för någonting, därför att om jag som vuxen person känner att stolgången, där skulle jag behöva ha ett nytvättat långfinger, så får jag gärna göra det. Det är en vuxna människors fria vilja. Så där att han är en anusdoktor. Nu sitter jag och försvarar folk med anal. Men på riktigt, han har rätt att göra. Vi måste ändå värna om både åsikts- och yttrandefrihet. Absolut. Han har ju däremot näringsförbud. Han har väl fifflat med skatten ungefär som Runa Sögard.
Ja, dels har han gjort det och dels har han ju också behandlat folk med så kallad ozonbehandling, vilket ju inte är stöds inte av någon som helst vetenskap. Så att han är ju någon form av kvacksalvare mer eller mindre. Men, som jag brukar säga, hellre anusdoktorn än soldoktorn. Eller? Är det bara jag?
Dra inte in farsans idol från Bingolotto, Lotta Engberg här.
Nej, okay.
Så här är det också, faktiskt. Vad sa du om att han har rätt att, vad sa du?
Rätt och rätt, det vet jag inte om han har. Han har ju fel i allt.
Ja, men jo, det är möjligt, men han har ändå en åsiktsfrihet.
Ja, det har han, absolut.
Och du sa att han har någon slags han har kunskaper som inte är ett dugg baserande på vetenskap.
Ja.
Om vi är på anusdoktorn, då kan vi lika gärna gå på killen som gjorde ett riktigt oväntat besök i Mosul i Mellanöstern. Mm. Påven dök upp. Det finns ingen vetenskaplig vis runt de teser som de sprider ut i katolska kyrkor.
Nej, det gör det inte.
I pojkarnas omklädningsrum, var nu det helst må vara. Så att det här med att man får bara demonstrera om man har vetenskapliga belägg och allt annat är fake news, då kan vi förbjuda religion rakt upp och ner.
Ja, nej, men det här handlade inte om... Alltså det som man gör nu, det är att man bryter mot pandemilagen när man samlas fler än 8 personer. Och det är att bryta mot lagen får man faktiskt inte göra. Dessutom så bröt man ju mot ordningslagen, det vill säga det var väl en 8-10 poliser som hamnade på ärslet när de här demonstranterna skulle röra sig från Medborgarplatsen mot Gamla stan. Mm. Men jag såg på bilderna där också. Det var ju äldre poliser. Det var ju kling och klang från 50-talet som de hade dammat av och ställt upp där. Och de är ju riskgrupp både för lårbensfrakturer och corona. Så jag förstår inte vad de gjorde där, och jag förstår att de kunde ramla och göra sig illa.
En av dem var Harald Palmon Hult, mera känd som Baggbölingen, som ville ha ridande kavalleri mot demonstranter. Men faktum är, Hans, du kan tycka vad du vill när de kallar in det gamla gardet, de här gamla poliserna och de som ibland kallades för noshörningar. Den gamla stammen, de som hade koppel och läderjackor och sånt, de var inkallade.
Och den vita batongen, stolt framför sig.
Den vita batongen, icke att förväxla med en storsäljare på vuxen.se. Det är något annat. Det här är en riktig vit batong som ibland var brun i toppen när en narkoman hade fått sitt i någon ensam cell någonstans. Ja. Så gick det till på den tiden. Får jag bara säga, det var ett satans liv på polisen. De bildade kedjor och skulle stoppa folk. Polisen hade bestämt sig. Den här tusenmannamarschen, den ska inte komma fram, för nu är det en pandemi. Jag undrar bara, var var de här poliskedjorna när Black Lives Matter samlade 4000 pers på Sergels torg dagen efter George Floyd-konventet borta i USA? Ja. Det var lite andra förhållningsregler. Absolut. Från den svenska ordningsmakten. Det där gör mig fundersam. Ja, har det att göra med vad du visar civilt motstånd emot än att du visar civilt motstånd? Civilt motstånd var ju något jävligt gulligt här helt plötsligt. Ja. Vi måste göra så här, för vi är en utsatt grupp och det är struktur och bla bla bla. Här är det människor som får ha vilka åsikter de vill. När de visar civilt motstånd, då hängs de ut med namn och bild i Expressen.
Ja, men sakta backen här nu. Black Lives Matter-demonstrationen i somras då, den var ju problematisk, för den samlade ju då 3-4 tusen personer. Men det är ju ett väldigt känsligt ämne här för polisen att ingripa i det här, med tanke på att, om du kanske minns, vi kidnappade ju tusentals människor från Somalia och Swaziland och förde till Sverige på 1600-talet för att de skulle plocka bomull i Skåne, och sen har de blivit kvar här, inte klarat att integrera sig, och nu givetvis väldigt missnöjda med det. Och protesterar man då mot polisens våld, det är ju så, polisen är regelmässigt slår ju och skjuter svarta medborgare i Sverige, så måste man ju fan blanda ihop
jag
länderna.
Jag glömde bort det, Hans. Alltså.
Men blanda ihop länderna, var det USA jag pratade om?
Vet du vad, jag backar en, och får jag göra som Kim Bergstrand, Djurgården fotboll, för att klippa om allting jag har sagt här nyligen? Alltså, jag vill ju ta mig till Hertha Berlin med armbindel alla Kim Bergstrand. Jag backar på allt jag säger. Ja. Vadå? Det är klart att polisen måste reagera olika utifrån vilka olika åsikter som demonstranterna har. Självklart, det är ju i svensk grundlag. Ja. Har Tegnell koll på det här? Han överste präst och han som har rätt i precis allting. Ja. Han har till och med rätt att ändra åsikt oftare än Agnes Wold.
Ja, det har han.
Bra,
men för
bra.
Att återvända till tusenmilamarschen, själva chefs...
Tusen manna, som jag tycker är...
Ja, tusen mil hade varit att överdriva. Tusen man var de inte heller, de var ju 200. Det var ju ett fundamentalt misslyckande från början.
Tusenmannamarschen ska det inte heta, därför att då exkluderar du kvinnor, hänpersoner och HBTQI-plus-människor. Ja, tusenpersonamarschen.
De såg ut att vara i minoriteten då. Det var mest herrar faktiskt i den här tusenmannamarschen som bara var 200 personer. Men där är själva chefsideologen...
Det var en gök som satt med munskydd i en permobil, och då tänkte jag, nu måste väl ha snurrat fel på spakarna.
Ja, men chefsideologen då, han har ju faktiskt inte hängts ut i media, Jonas, utan han har ju faktiskt frivilligt pratat med alla som orkar lyssna på honom. Och han förklarar då det här med corona, att det är ju alltså folks eget fel, de som har dött och blivit svårt sjuka. Det beror ju på att de är tjocka och lider av diabetes, och då får man faktiskt skylla sig själv. Lite på scientologmässigt vis. Och sen så tyckte han också, när poliserna blev skadade, att man ska inte stoppa folk som agerar för en god sak. Och då är det tydligen han själv som avgör vad som är en god sak, det vill säga att torgföra de här konspirationsidéerna om att det är någon ny världsordning som ska implementeras bakom ryggen på svenska, bara för att vi inte får mötas mer än 8 stycken.
Okej. Okay. För att dra ytterligare en parallell då till Black Lives Matter-demonstrationen.
Ja, Jonas, jag tog fel. Vi har ju inte bomullsplantager i Sverige. Jag har rört ihop det här helt och hållet. Och somalierna kom inte hit på 1600-talet.
Jag
heller.
Har bomullsbyxor på mig med det Adidas. Det är 3 streck när jag tar av mig dem i dem. Så här är det också, Hans. Ja. Såklart. Visst har du rätt i det. Han heter Filip Sjöström, den här personen.
Ja, han är chefsideologen.
Ja, och det råder åsiktsfrihet. Glöm aldrig det. Nej. Och det råder dessutom någonting i det här landet som vi kanske plägar glömma då och då. det är att jag får faktiskt demonstrera anonymt. Det var människor som sa helt öppet, jag vill inte vara med i någon tidning, jag vill inte prata med pressen. Men lik förbannat så hängs de ut med för- och efternamn och med fotografier i tidningen Expressen då. Eller som den heter ibland, Expo Express. Jag har svårt att hålla skillnad på den där två, obs, politisk satir. Mm. I Belarus, där har du ett problem, där vill demonstranter demonstrera anonymt, mm, därför att det är obehagligt om man vet vem det är som går i demonstrationen, ja, för då knackar det på dörren ibland.
Repressalierna.
Ja, och det har ju hänt att civilpersoner som jobbar för regimen i centrala Minsk i Belarus, mm, drar munskyddet av folk och ska identifiera dem. Och då har det blivit så att demonstranter drar munskydd och det här
visiren
av poliser för att kunna identifiera dem. Aha. Och någonstans, jag har rätt att gå i en demonstration alldeles oavsett vilka snurriga åsikter jag har. Mm. Och även om jag är långt som satan till höger och någonstans till och med höger om...
Ja, men du är inte så höger, Jonas. Jag brukar kalla dig för högerman. Men,
vet du vad? Jag försvarar extremhögerns åsikter, mm, och jag försvarar vänsterextremisternas åsikter så länge det är åsikter. För någonstans i det här landet har vi slutat att ta vissa åsikter på allvar. Mm. Det är goda och dåliga åsikter. Ja. Sen kan idioter både från höger och vänster utföra brottslighet och då ska noshörningar med gamla fina vita batonger, ja, brassa på dem på
ryggen. Eller sabeln. Ta fram sabeln.
Polisvåld kan man inte få nog av. Det är just det, till och med underhållningsprogram. Sånt har ju du varit inblandad i Veckans brott.
Absolut, annat. Men jag betackar mig faktiskt. Jag tror du kan hålla med mig lite grann för pöbelaktigt beteende. För inget gott brukar komma ur det. Och det är oavsett om det är MeToo eller Black Lives Matter eller de här dårarna på Medborgarplatsen eller vad det nu kan vara för någonting. Det enda sammanhanget som man gillar upplopp och
fotboll.
Där går det bra, tycker jag.
Där tycker jag det hör till.
Ja, det
var väl
faktiskt
någon som stod i en toppluva tillhörande något stort Stockholmslag och sa att jag vill kunna gå och se fotboll som vanligt. Ja, men han var ju någon slags talesman. Alltså, för mig blev den killen med Djurgårdstoppluvan, ja, han blev någon slags, då blev den här tusenmannamarschen, då blev det svenska Capitol Hill. Jänkarna hade sin björnmössa som lysade upp med, ja, allmänna åsikter i, ja, en värre röra än en off-limits-podd. Mm. Den här killen med Djurgårdsmössan. Varför är du här idag? Och jag får bara säga en sak. Jag vill kunna gå och se fotboll med mina polare.
Ja.
Okej, jag tror inte att han som arrangerar marschen, Filip Sjöström, riktigt kunde skriva under på exakt de åsikterna.
Nej, han har ju aldrig sett en fotboll på vykort, den knäppskallen.
Och jag tycker heller inte att de ska gå till anfall mot poliser och sprayade CS-gas på snuten, vilket två av skadorna på polisen var ju att de, ja, hade fått saker
spray. Och de andra var lårbensfrakturer.
Ja, och sen var det P-spray på Karin Götblad också, någon gammal burk de hade hittat. Mm. Faktum är, de här som hängdes ut i Expressen, alldeles oavsett deras politiska åsikter, de deltog inte i någon form av våldsamheter. De möjligen bröt mot pandemilagen som just nu står över mötesfriheten i det här landet, mm, vilket, ja, jag tycker i sig är lite allvarligt.
Ja, det är problematiskt, men nu är det som det är.
Ja, det är representativ demokrati. Och nu, ja, har vi valt en regering tillsammans och vi har valt en myndighet som ska ansvara,
ja, jag valde inte. Jag röstar ju faktiskt.
Nej, men vet du vad? I och med att du bor i Sverige har du ett samhällskontrakt på att du underkastar dig majoriteten i ett parlamentsval.
Inte jag, Jonas.
Okej.
Okay, jag tror inte på det parlamentariska systemet.
Nu vet ser att du, jag var ju du från Capitol Hill.
Nej, jag var ju med anarkosyndikalisterna när jag var ung. Men det var ju mest för slagsmålen, såklart. Sen gick jag över till andra sidan och då fick jag ju spö där också. Så jag var ju en väldigt misslyckad aktivistkarriär.
Likt en Karl IX:s drabanter, inhyrda tyska och preussiska legoknäktar som bytte sida allt utifrån den såld som avgavs dag för dag, ja, där i Peter Englund.
Jag vet, men någon såld var aldrig tal om. Jag fick inte ett öre för det engagemanget.
Nej, exakt. Vad var de sa till den där killen som slogs och bråkade under någon revolution i England, va, tidigt 1907? Var det, kan det ha varit kvinnlig rösträtt? Nej, det är för tidigt för det. Mm. Obs, politisk satir. Ja. Han sa det. Du, varför är du ute och ska kasta sten på polisen här och bråkar och rusar mot Tauern? Och är det demokratiska rättigheter ni har? Vill ni ha att fattiga ska få mer pengar? Nej, sa den här knegan. Vad är det då? Lyfte han på sin den här Peaky Blinders-kepsen. Ja. Det är bara så förbannat kul. Ja. Nu händer det någonting. Ja. Sula stenar och tycka någonting. Och hamna i tv. Fast tv är inte ens uppfunn.
Nej. Du pratar om England. Man blir väldigt nyfiken efter det här otroligt intressanta programmet med Oprah Winfrey.
Oh.
Som ju gick på TV3 häromdagen. Och med Meghan och före detta prins Harry.
Va? Just det. Den gamla pojkrumsonanisten prins Harry som för första gången har mött äkta kärlek. Sån här kärlek som gör ont i hans hjärterot. Gör mer ont för honom att ha träffat Meghan Markle än vetskapen om att han aldrig någonsin kommer bli kung i England.
Nej, och det var ju lite roligt det här intervjutillfället. Oh. För då satt ju Meghan och Oprah och körde lite homegirlsnack. Oh. Och Harry satt totalt på läktaren och stod förvirrad. Han var inte alls med i matchen.
Jag såg när du och din fantastiska hustru familjen var uppe i Jukkasjärvi på ishotellet, Hans. Harry hade samma roll. Han var som en slags efterbliven väskbärare, någon slags piccolo på Hotel Milano i bakgrunden. Ja. Han var inte där.
Nej, men
där har du din jämställdhet.
Ja, fast det var intressant det som sades under intervjun. Det var ju en våldsam kritik mot det brittiska kungahuset, intressant. Och jag vet ju att du är en stark anhängare. Du är ju lite av en anglofil, det kan man väl säga, utan att alltså inte på ett sexuellt sätt.
Nej, men homofil, va?
Ja,
snarare, va?
Homofil, men också du gillar Storbritannien.
Ja, jag gör det, och jag tycker man kan bara säga att du säger att det är var en intervju.
Mm.
Det här var ju ingen intervju.
Nej, det var en teaterföreställning.
Ja, exakt. När hon börjar Oprah Winfrey-intervjun med att säga, du bor ju här nästan nära, vi är ju grannar, tänkte jag, men herregud, här är man ju inte objektiv journalist längre. Hon är ju inte det, Oprah Winfrey. Hon är ju bara en miljardär och dessutom är hon en underhållare som vill dra in ratings till något förbannat medieföretag, ungefär som du och jag.
Just det, fast utan miljoner. Men det intressanta var ju när hon, Meghan, droppade här om att kungahuset hade börjat bekymra sig över hudfärgen på deras avkom.
Archie.
Ja, precis. Om det skulle vara så det genetiska lotteriet att han skulle komma ut och vara helt kolsvart, ut som en västafrikan, och att då skulle det bli krångel inom det brittiska kungahuset. Och Oprah Winfrey tappar hakan när hon får höra det här, inte för första gången för de har repeterat det redan. Men alltså att alla dubbelhakorna föll rakt ner i parketten så det bara smällde. Vilken scen! Alltså det där går ju inte att regissera. Hon är ju ett geni, Oprah Winfrey.
Ja, faktiskt. Just den scenen trailade de både i brittisk tv och i svensk tv att, va, sa de det verkligen?
Ja.
Och grejen är, det kan ju mycket väl ha varit så, men sen hade de ju kommit fram till att det är någon i familjen som har frågat lite försyn, så där, vad blir det för hudfärg på eran bebis? Vilket är så oerhört satans, det är ju förbannat med surrealistiskt.
Ja.
Så till slut fick de gå och säga, nej, drottningmodern, hon går fri. Hon är väldigt gullig. Hon till och med lånade ut en pläd när jag frös om knäna.
Va?
Sitter ju Meghan Markle och säger.
Ja, men det hon tog ju fel. Alltså, drottningen vet ju inte ens vem hon är. Eller hur? Alltså det är omöjligt. Sen är det ju en väldigt, alltså det här är ju ett känsligt område, men jag minner mig en scen ur Ulf Lundells bok, om det var Sömnen eller Kyssen, jag måste låta det vara osagt, men en scen där huvudrollspersonen, om han heter Tommy Cosmo till exempel, han gick och funderade på, för att då väntade Silvia, kungaparets första barn, det vill säga Victoria, kronprinsessan, och Tommy Cosmo började fundera på att Silvia, hon är ju ganska olivgrön, lite mörk i hyn, och kungen med sitt lockiga hår. Tänk om att barnet kommer ut och ser ut som det kommer från Senegal. Ja. Vad skulle folk säga då? Och det här är ju bara att han går ju och funderar för sig själv, så att säga. Men det är en rolig scen i boken, och nu kommer den på riktigt i det brittiska kungahuset.
Det är ju Sömnen. Tommy Cosmo är då Ulf Lundells alter ego i Sömnen. Det. Och det var ju Mats Ronander som spelade Tommy Cosmo, det vill säga Ulf Lundell, i filmen. Precis. Sömnen. Se inte den filmen.
Nej, gör inte det, men läs boken.
Läs boken. Den scenen, det textavsnittet, är helt struket ur filmen.
Yep.
Ja, exakt. Ja. Inte bara för att Mats Ronander är fullständigt hopplös på att lära sig repliker, så han fick improvisera halva filmen.
För det var för dåligt, men också...
Tacka veta smultronstället. Bergmans mästerverk.
Oj, oj, oj.
Om Isak Borg, Björn Borgs far.
Tänk om Bergman hade regisserat de här Lundell-böckerna. Jäklar vad det hade blivit bra.
Ja, faktiskt.
Och kanske valt andra skådespelare än Malla Ronander och, vad heter han, Stangert som var med i Jack.
Ja, nu ska du inte sitta och...
Stadsteatern är bara skit faktiskt.
Ja, men nu kommer ju Göran Stangers från Malmö teaterhögskola. Och Göran Stangers, det kan jag berätta för dig. Mm. Du pissar och förnedringsstrånar alltid på min lilla förort. Aspudden,
va? Aspudden där, strax söder om Stockholm. Stockholm. Ja.
Göran Stangers bodde med sin fru i Aspudden.
Han var
ofta, ja visst, var ofta inte tillsammans med mig. Vi kände inte varandra när jag såg honom nog. Det var innan jag började anfalla folk med min selfie-kamera. Innan det fanns selfies. Ja. Han var ofta inne och köpte sån här hotdogspaket och 6-7 folköl en söndag morgon 20:07. Hur vet jag det? Jo, jag var själv där inne och köpte folköl. Ja. För att få de här satans skakiga tassarna och stilla lite.
Ja, och vet du vem som mer går och shoppar där och som också bor i Aspudden? Nej, det vet du inte. Kapten Klänning. Han flyttade dit. Jo,
nej.
Jo.
Mikaela, vi måste flytta!
Nej, men
ett riktigt ghetto vill jag
flytta. Han kommer inte ge sig på Mikaela, hon är alldeles för gammal för honom. Och dessutom börjar han bli lite smågammal själv, så jag vet inte hur mycket styrfart han har på liksom sin sexuella verksamhet nu.
Du, Kapten Klänning som fantiserar om alldeles för unga människor. Vad sägs om söka jobb som vd för Hammarby fotboll? Den platsen lär vara ledig.
Den är vakant nu, va?
Ja, den är vakant.
Inte tråka Hammarby mer. Du vet, vi har många Hammarbyare som lyssnar på oss.
Absolut. Bajen, en stolt klubb. Faktum är att Matte Werner ringde mig. Jag känner ju Matte Werner.
Ja, gamla legenden i Hammarby. Benknäckaren, Matte Werner.
Jag är gnagare. Han är från Dina Huds. Han är från Byälvsvägen i Bagarmossen. Kom från IFK Bagarmossen. Värvad till Bayern. Jag tror att faktiskt ryktena säger att Matte Werner, inte bara spelaren i svenska landslaget, jag tror han blev utvisat och fick i sin första match i debuten på topp för Bayern när han var 18 år gammal. Ja. Jag är AIK-are. Jag har den djupaste respekt för Hammarbys supportrar. Nu kommer de få käka bajsmacka för den här grejen med vdn ett tag. Ja. Men också för Matte Werner på riktigt.
Ja, okay.
Jag känner honom privat. Jag har varit i London och på Stamford Bridge och sett fotboll med Matte Werner. Faktum är, Matte Werner räddade mitt liv inne på någon satans Chelsea-pub när någon jävla hotdogspaket i Chelsea-supporten får syn på min tatuering på underarmen.
Ja, min mål där står
ja. Gott råd, gott folk. Åk gärna till London och besök Towern och prata med drottningmoden om vem Meghan Markle är. Men gå aldrig in på en Chelsea-pub. Bli lite för på arslet. Börja snacka skit inne på herrtoaletten och någon får syn på att du har en Millwall-tatuering på underarmen. Nej. Tack, Matte Werner. Du räddade mitt satans liv 2006. Ja. Varför snackar man
Bajen? Ja, det vet jag inte, men ska vi knyta ihop säcken här med Meghan Markle och stackars Harry där? Gör de rätt som gråter ut? Är det fel på kungahuset eller är det Meghan Markle som är tokig?
Det är inte Meghan Markle som är tokig, men jag tror att ibland det är som när jag och Mikaela bråkar hemma, och tro mig, det händer ganska ofta. Det är liksom bådas fel. Om man går in och ska reda upp någonting, Meghan Markle, hon hade ingen koll på vem hans familj var. De fick, i den här intervjun, de fick lära henne att niga just innan hon ska möta drottningmoden. I svärmor, va?
Ja.
Och sen, märkligt när Oprah Winfrey då presenteras som strax en av världens främsta intervjuer. Anna Hedenmo jublade över hennes intervjuteknik.
Ja, men herregud.
Men på riktigt, alltså, då vet ni inte ens på SVT vad journalistik är. Hon börjar med att säga, hej Meghan, vad härligt att se dig. Hörru, för det första, tack för att jag fick komma på ditt bröllop. Bara där gör man sig helt omöjlig som objektiv journalist. Och jag vet att Oprah Winfrey inte är en objektiv journalist. Hon är en underhållare som ska dra in ratings till CBS. Ja. Och det lyckas hon med. Big time!
Ja, du. Ska vi, om vi skiftar spår lite grann.
Jag vill prata om smultron istället.
Nej, men det vill inte jag.
Nej.
Jag vill tala om tusenmannamarschen som blev tusenmilamarschen fast bara med ett par hundra pers, var de flesta satt i permobil eller hade Djurgårdsmössa på sig. Nej, jag vill prata om det här och nu blir vi snäppet allvarligare, Jonas.
Ja.
Nu handlar det om den här militären, elitsoldaten Dennis som spårlöst försvann i november förra året. Han är nu, eller kvarleven av honom har ju återfunnits i Tyresta naturreservat i anslutning till Sörmlandsleden som han då hade företagit så att han skulle springa, eller hur?
Den första av alla personer jag överhuvudtaget pratar med, det är väl kanske en handfull, va?
Mm.
Den första som sa att de har hittat kvarleven av någon, det är den där yrkesmilitären. Det var du, Hans. Och du sa det i radio för banne med för 2 veckor sedan.
Jag har lite av ett sjätte sinne vad gäller krim och jag kommer ju inte från, jag är inte helt oerfaren. Jag har jobbat med Leif G.W. Persson.
Du känner ju en massa kåkfarare också.
Ja, det är också. Jag känner en del poliser också faktiskt. Så att, jag drar ingen större skillnad av det. Men jag citerar en medarbetare till mig, Nina Siltoinen, en bra tjej. Hon sa att det är ingen större skillnad på tjuvar och poliser, men det är lättare lättare att få tag i tjuvarna än poliserna när man ska intervjua dem.
Ingen svarar hos polisen.
Exakt. Men hur som helst.
Det var en fruktansvärd, för att citera Sigrid Combüchen, finns det någon ände på tragiken? Fruktansvärt för familj och medverkande.
Ja, verkligen. Ja. Och han hade ju många goda vänner som ställde upp och letade efter dem och så vidare. Så han var ju en omtyckt person uppenbarligen. Han ser bra ut och så vidare. Man tycker det här är för himla sorgsamt. Och då är frågan då, vad är det som har hänt? Man har hittat rester av honom i en bergsskreva. Teorierna är ju många. Att han har tagit sig själv av dagar. Det var ju många som trodde initialt också att det hade hänt. Kanske hade man sett någon från internationella, eller från nationella bombgruppen på brottsplatsen. Oh. Som man trodde att han möjligtvis hade sprängt sig själv. Eller har han liksom råkat ut för ett olycksfall och trillat omkull någonstans och sen blivit liggande?
Sprängt sig själv. Hur kan man då utesluta att inte någon brottslig handling har begåtts? Därför att det första polisen sa, jag litar inte på snutar sen en diverse tur fram och tillbaka i polispiketer runt fotbollsderby. Men så här är det. Det första polisen säger det när man hittat, vi misstänker inget brott. Hur kan man säga det efter 20 minuter? Förlåt, jag representerar allmogen här. En obildad kvällstidningsläsande publik bara. Mm. Hur kan polisen fastställa det så snabbt, Hans Wiklund?
Det kan finnas flera skäl till det. Dels så kan det finnas att man har tömt hans dator och hittat ett avskedsbrev till exempel.
Går det att fejka?
Ja, kanske. Men det beror på liksom hur trovärdigt det verkar. Men här verkar ju polisen ha dragit slutsatsen att det är ett självmord. Men det kan också vara ett olycksfall att han har trillat ihop det. Vi gjorde ett, när jag jobbade med Veckans brott med GV Persson, så gjorde vi ett experiment. Mm. Vi tog
hur länge kan GV vara nykter?
Nej. Nej, men han super ju halvårsvis och det är ingen hemlighet.
Och det är han officiell med. Han är mer officiell än vad Bengt Grive var, för att återknyta till de här gamla sportprofilerna som drack för mycket på den tiden.
Det är sant.
Mac Gänger gav ju namn till en whisky på bolaget.
Nej, det var
här tappade. Nej, Max Scott var det.
Ja. Nej, utan vi producerade en gris. Och grisen har ju den egenskapen att man kan hitta en vikt ungefärligt och dessutom som är har ungefär samma som en människa.
Ja, men samma också. Men en gris vävnad påminner ju om mänsklig vävnad. Du sa inte mig i lumpen, du ser till och med ut som en gris, Nilsson.
Nej, det sa de inte.
Jo.
Lite lik är du faktiskt med när du säger.
Titta, här är knorren, Hans.
Jäklar, vad sitter du ju fram? Det ska ni inte göra. Hur som helst, vi hittade en gris och den har ju en anatomi då som påminner om det mänskliga. Vi slängde ut den i skogen ute hos Leif där i Sörmland.
Var den död?
Ja, den var död. Vi gjorde två experiment. Vi grävde ner en gris i en sopsäck och vi la en bara i ett dike och så kollade vi vad som hände. Vi hade sån här återvaldkameror som filmade det här. Och vad vi kunde konstatera med grisen som låg i dagen, det var ju att andra vildgrisar, det vill säga vildsvin, kom och gjorde massaker. De gjorde kaos med liket där. De åt upp benrester, de åt upp allting. Det var bara strössel kvar av den här grisen på 2 månader. Så det är ju, jag vill inte prata om det här inför Dennis släktingar.
Kom det någon på knagglig svenska rusande ur skogen och sa, men var det som käka? Men var det som käka? Vadå, vildsvinen är alltså kannibaler?
Ja, oj, de äter allting.
Som människor?
Ja, för då finns det ju spekulation. Är det rovdjur som har ätit på den här stackars elitmilitären Dennis? Nej, det är troligtvis vildsvin i sådana fall. För de,
ja, men det är ju inte bergsjätter. Det är ju lata Stockholmsvildsvin som förmodligen lever på bidrag i något utanförskapsområde. De här grisarna, han ligger ju i en klippskreva. Det var en polsk berg. Plockare som hade ramlat ner och hittat honom. Ja. Inte satan, kan ett vildsvin ta sig ner där och käka av den här.
De sista resterna kan också vara ett rovdjur som släpar undan de sista bitarna, men grovjobbet är det vildsvinen som gör normalt. Ja. Men som sagt, det kan ju vara så, och så kan det också vara så att han har sprängt sig själv. Vi vet ju inte det. Och det får väl liksom utredningen.
Det är djupt tragiskt, även för den här podden. Det är fruktansvärt alltså. Så att, det är värre än Arboga kvinnan som åkte runt och blåljög för Örebropolisen. De köpte allting. Hon hade ju klarat sig med inte gamla snutar, gamla noshörningar hade jobbat för försäkringsbolag i Närke och kunnat läsa upp. Det här är orimligt. Ja, hennes exman kan inte ha drunknat på 1,5 meter. En fullt frisk kar liksom. Mm.
Nej, precis. Men nu var hon ju friad för mordet på exmaken förvisso. Men däremot så åkte hon ju dit för anstiftan när det gällde hennes mor och far.
Just det, så var det. Fan, du har koll på grejerna, Hans.
Ja,
alltså.
Men krim är ju lite grann ett specialintresse.
Ja, jag har att det är så allvarligt i botten. Det är som en podd, det ska ju vara på riktigt i botten. Precis. Det ska inte vara massa skämt och tjosan och blinkningar till att Mac Gänger hade ett alkoholproblem. Googla gärna Mac Gänger.
Vilket är inte ointressant.
Nej.
Eller Ulf Schenkmanis. Inget alkoholbesvär, men ändå ett bra namn.
Ja!
Eller Ivo Gräns.
Ivo Gräns.
Nu börjar det damma här.
Geronimo Åkerlund, fortfarande bildproducent på Sveriges Television. Får jag bara säga en sak, du pratar om din tusenmannamarsch där, Hans.
Ja, det är
en massa mänskliga kvarlevor som har faktiskt rätt att demonstrera. Nej, det har de inte.
Nej,
det
har
men
de
ändå
inte. Men de har rätt till en åsikt.
De har förbannat med rätt att inte bli uthängda i Expressen på riktigt. Oh. Jo, men lite grann så är det ju.
De hängde ut sig själva ganska bra, om du frågar mig.
De, alltså, citatmässigt, jag vill inte gå in på vem det var, men det var folk som sa, jag vill helst inte prata med media. Nej. Och sen hängs de ändå ut då via Expressen med namn och bild och vilka andra då obskyra politiska kretsar man har umgått sig. Alldeles oavsett det så råder det faktiskt åsiktsfrihet, även tycker jag det borde göra på Expressens redaktion. Ja.
Sen kan den där friheten ibland gå över styr. Och då tänker jag till exempel på Landskrona-kvinnan som nu har dömts till 3 års fängelse för egenmäktighet med barn. Hon tog ju sin telning, sa till karen hennes att hon skulle åka till Turkiet och vila upp sig. Men så visade sig att hon hade sålt alla sina ägodelar på guldfynd och sen stack hon direkt till Raqqa med ungen.
Ja, det är ju en värre skandal. Eller rättare sagt, hon är ju dömd nu, men först blev jag lika förbannad som när jag hörde att SJs tåg inte stannar i Kumla därför att buset har tagit över på perrongen.
Mm.
Men hon blev ju dömd till ett ganska långt fängelsestraff på pappret, ja. Herr Åberg. På pappret, tack!
Ja, det är sant. Alltså maxstraffet för egenmäktighet med barn, det är 4 år. Hon döms till 3, vilket är exceptionellt mycket. Men det här är nota bene, det är tingsrätten i Malmö som har dömt henne till det. Det här kommer gå vidare till hovrätten och då är min gissning att man kommer att sänka fängelsestraffet. Försvaret menar att hon var naiv och inte riktigt förstod vad IS höll på med, att hon bara skulle ner och plugga Koranen och bli en bättre människa.
Så kan vi säga om högerextremister som blev frivilliga i Ukraina och kämpade på halvfascistoida regimentets sida i samma krig.
Ja.
De som är totalt försvunna idag.
Ja, precis. Så att min gissning är då i hovrätten, det är att hon kanske då får sänkt till 2 år och sen har hon den vanliga kvinnorabatten. Kvinnor straffas lite mildare än vad män gör av någon anledning.
Varför är det så? För att citera Unni Drougge som har sina hundar springande lösa i Tantolunden så att de biter både det ena och det andra. Varför är det så att kvinnor inte får lika långa fängelsestraff som män? Unni Drougge heter jag. Jag kräver förbanne med att det ska vara jämställt.
Jag vet faktiskt inte, men ibland så låter det som att rätten tycker att kvinnor är lite mindre tillräkneliga än män. Ungefär som att de skulle vara barn eller unga vuxna på något sätt. Bara för att de är kvinnor, vilket ju är lite, det är ett mysterium och det är väldigt, alltså, så får det inte vara på något sätt.
Men det är ju så.
Ja, men hon får den här kvinnorabatten. Samt så får hon avräkning av häktestid. Nu har jag suttit häktad nu ett tag. Dessutom så kommer nog rätten att tycka att det är viktigt att de får umgås med sina nya barn. Hon lyckas ju avla 2 nya barn där när hon var fångenskap nere i Raqqa. Och sen har hon 2/3 på det. Så att jag skulle nog gissa att hon kanske släpps direkt ut efter förhandlingen i hovrätten. Det är min gissning.
Mm.
Sen, Jonas, så är hon ju också misstänkt för krigsbrott.
Ja, som inte kommer gå att bevisa. Och jag välkomnar faktiskt, alltså rättegångar handlar inte om vad som har hänt eller inte, det handlar om vad du kan bevisa har hänt eller inte.
Exakt.
För att citera Karin Mattisson som är en av de grävande journalisterna på Uppdrag granskning.
Mm.
När du pratar om att hon har fått 3 år,
ja.
Hon brukar säga med normal avräkning så kommer hon kanske sitta i fängelse då eller på någon sån här öppen anstalt i ungefär 9-10 månader. Ja. Nu sitter jag som lekman bara beräkt. Ungefär hur lång tid kommer hon rent konkret att sitta fängslad, denna svenska Hollywoodfru? Förlåt mig, denna svenska ISIS-fru.
Hon kommer alltså sitta häktad fram till nästa förhandling och sen tror jag att hon släpps rakt ut faktiskt. Inte minst med tanke på att hon har 2 små barn.
Bra. När är det hon ska vara med i Mello andra chansen? Nu?
Du vet jag inte.
När släpper hon en bok via en spökskrivare? Oftast är det Jens Lapidus eller vänta, vad heter den andra killen, han som är så satans sprattlig i varenda
Lagerkrans.
Ja, David Lagerkrans, han är ju jobbigare och mer kolerisk än vad jag är.
Ja. Det var intressant faktiskt. Jag såg ju, du talade om Anna Hedemo förut, vår största förebild i Oprah Winfrey. Nej, vilket är oroväckande
det
var... nog.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja.
Hon hade, jag träffade henne på någon tillställning och så sa jag att jag tyckte din intervju med den här David Lagerkrans, han betedde sig jävla konstigt. Är det något fel i huvudet på han? Nej, varför säger du så för? För att han inte motsvarar din bild av manlighet.
Va?
Ja, lite grann så, sa jag då. Och sen...
Men han är ju en särling och glöm aldrig, ett samhälle ska bedömas utifrån hur samhället behandlar sina mest sina särlingar och sina mest utsatta.
Men Jonas, du är också en särling, men dig har jag en väldig tolerans med, för du är ju en intressant och inte förställd person.
Du kallar mig gris nyss i den här utredningen.
Det var du själv som sa, och sen visar du knorren och den satt ju inte när den ska, den satt ju på fel sida.
Den här podden är ungefär lika lätt som att valla katter. Det är liksom, det går åt alla håll. Ja. Vad sa, när träffade du Anna Hedenmo?
Det var på den tillställningen, ja. Det är ju umgås i kulturkretsar, du vet, ibland. Ja. Alltså, jag byter ju kretsar som andra byter kalsonger.
Jag måste bara kolla, du. När är det Annika Östberg? Eller när är det alla gamla krimisar som kommer hem? När är det de här ISIS-fruarna har bokat en tid hos Malou? När de har släppt någon bok och ska prata ut om hur grymt det var, hur naiva de var. Ja. När är det... Är det före eller efter, ska vi se...
Pandemin?
Nej, Filip Sjöström, den här onda brottslingen som arrangerar tusenmannamarschen.
Ja, just
det. Är det före eller efter?
Jag tror att stackars anal-Filip... Nej, det är inte han som är...
Analdoktorn.
Anusdoktorn, utan det här var den andra.
Just det.
Men jag tror att ISIS-kvinnorna på Österlen, det kan väl bli en framgångsrik reality-serie vad det lider. Det skulle inte skåra. Alltså, ja. Varför inte?
Baka ihop det med han, den där Carl Martin, som är någon slags Mandelmann light. Ja. De har en kille som älskar blommor som också bor på Österlen.
Ja, men han är för himla fin, den där grabben, va?
Underbar! Ja. Alltså, ur mitt arbetarklassperspektiv så har jag avskytt varenda käft som är bosatta på Österlen, inklusive...
Inte Lundell.
Nej, men Lundell är ju som jag är.
Ja, jag vet.
Han är ju en period...
Fast lite rikare och mer begåvad.
Lundell har allt som inte jag har, förutom en ung hustru, hör du. Han har ju sagt att kärleken inte är till för mig.
Nej,
och då sa Joakim Thåström i en intervju två där efteråt exakt samma citat. Vad är det för... Är det Honoré de Balzac de har läst? De kan ju inte droppa samma citat, Thåström och Lundell, och framförallt inte i kvällspressen.
Nej, det blir, eller också är det som att kvällspressen inte riktigt lyssnar på vad de säger och bara skriver det de tror.
Vem var det som sa den här skiten? Var det Lundell eller var det han som inte får ihop det med hon Amanda Åmsan som bor i Holland från och till? Herr Cannabis, alltså Thåström. Skriv vilket som, det spelar väl ingen roll?
Nej, ja. Hans. Amanda Åms, jäkla vilken tjej alltså.
Ja, men jag har sett hennes första film, Hotell Sankt Pauli.
Ja, det var ingen
vidare. Höjdare. De hade tvingat henne att prata både tyska och norska. Och efter en stund förstod jag inte vad hon sa.
Nej, men hon har gjort mycket bra sen dess.
Säg någonting.
Vit som en snö, där hon spelade titelrollen i Jan Troells film om det första svenska flygare-esset.
Just det, den första svenska kvinnliga. Emily Flygare hette hon, va? Nej, det hette
Emily,
hon
inte. Emily, men hon hette inte Flygare.
Nej, exakt. Amanda Åms, hon har sagt något
bra skådespelare, väldigt... en trevlig person. Inte ett ont ord om henne. Då säger jag till Thåström, så kommer han hit och droppar en Balzac på det.
Hälsenan på en talgoxe. Det var inte... Jag vill poängtera att Djurgårdssupporten Thåström, det var inte han som stod med en toppluva på Medborgarplatsen och sa att jag vill kunna se fotboll med mina polare. Så nu får Tegnell
skärpa. Sluta med den här coronaskiten.
Eller också får ni ge sån här verkningslös corona, sån här, vad heter det? AstraZeneca eller sån här, skjut in det.
Seneca, det var ju det där som man... Den här medicinen man åt så att fettet åkte rakt genom kroppen.
Uffe Larssons huvudvärkstablett.
Ja, precis. Och så var de sådär smal och sen dog han. Och
ja, exakt. Då ser jag äldre ut som en gris och får leva vidare, Hans.
Ja, det får du.
Oliver, här kommer själva knorren på griskroppen. Ska vi runda av lite grann? Smultronstället, Hans, vad handlade filmen om från början?
Det handlar om Isak Borg, den åldrade professorn som ska promoveras i Lund och företar sig en resa, en odyssé genom Sverige, där han lyfter tillsammans med några pigga ungdomar, och så minns han, går han i barndom och minns inte bara sin barndom utan även referenser till hans egen filmkarriär som filmregissör. Så det är en väldigt elegant och fin film. Har ni inte sett den, så försök se den.
Just det, Smultronstället, en internationell filmklassiker. Är det världens första road movie, eller är det Vredens druvor av John Steinbeck? När är det Henry Fonda som åker runt och är utfattig amerikansk...
Vredens druvor?
Ja, han är en utfattig amerikansk lantarbetare som kör runt i lastbil och försöker överleva med sin familj, va?
Jag tror att road movie var ingenting som Ingmar Bergman hittade på, det kan jag säga. Utan det har funnits innan.
Är det sant?
Det är helt sant.
Vredens druvor, filmtips på slutet här. Grapes of Wrath. Oliver, nu är det ska DN in här igen?
Ja.
Okej då. Spelar vi lite...
Oliver Bergman.
Va? Oliver Bergman. Och flimmet är slut. Stötta oss gärna här och där. Det här är någonting du aldrig hör på radion. Funny way of laughing, yes my. Funny way of laughing, you're leaving. Glöm aldrig, skratta åt eländet, distansera dig från eländet och lyssna på poddar. Livet är inte så satans allvarligt. Och för att citera Börje Salming, snart har skiten slut också.
Jag såg honom prata om sitt samiska arv förresten.
Ja, visst.
Jag tror aldrig jag ska bli så här förvånad över att man var så taska mot vårt folk.
Salming från Salmiby där uppe. Jag fick en djup respekt för killen som gav suspensaren ett ansikte. Denna hockeylegend, denna AIK back och Toronto Maple Leafs. Fortfarande står ju folk upp och gör en stående applåd
till.
Ja,
det ska du göra.
Ja,
men det var ett jättebra program. Det var han och brorsan Stig. De var busbröder, va? När de spelade i Brynäs för de slog folk på truten och till noter. Bra spelare.
Stig Salming googlade jag tillsammans med Mark Gänger. Det var ju Stig Salming som slog av näsbenet på fulingen Phil Esposito i Canada Cup nu. Sug på den här, Oliver. 1977!
Ja! Wow. Nådens år!
Poliserna som ingrep i tusenmannamarschen i helgen, de var bara unga, nybakade snutjuniorer i kortbrallor på den tiden. Ja. Herregud. Ja. Det är fullbordat! Oliver, tack för idag!
Ja, vi som ska tacka, va?
Kommentera oss gärna på Flashback. Fortsätt skicka in namnförslag till jonas@rockklassiker.se. Du hade något namnförslag, Hans?
Ja, ett riktigt bra förslag faktiskt. Och, men jag vill inte om jag ska säga det. Tänk om någon annan poddare tar det.
Och?
Ja, men då blir det
vad
inte
är det för förslag? Namn. Är det Alex och Sigge vi ska heta?
Nej, ja, det är, fast det är upptaget. Men det är ju bra namn.
Historiepodden är bra. Vi ska ju vara aktuella varje vecka. Men vi hamnar ju fortfarande i Isak Borg, MacGänger och Björnmössan vid Capitol Hill.
Ja, nej, men jag tänkte att vi skulle damma av Janne Forsell och Kjell Alinges klassiska radioprogram som hette Hemma hos. Kunde inte det vara? Hemma hos Jonas och Hans. Och sen så spelar vi in den hemma hos och vi flyttar ihop, du och jag. Och så kan vi liksom prata lite grann om inredningen och killar och allt. Inte killar kanske.
Från inredning till utredning. Det här är rock. Nej, det är ju inte. Nej. Vad säger jag?
Nu ska vi... Det är radioprogrammet vi
gör. Jag blir stressad när det står folk utanför. Är det
Volodarski där, va?
Är det Babelpubliken här utanför? Hur kan DN göra en podd som går sämre än våran och ändå har 12 pers i studion? Vad pratar de om ens? Jag har ingen aning. Nej. Vi går ut på lite mer rock'n'roll här.
Gud, vad sorgligt.
Ricky Nelson.
Ja, ah, trött.
Det är ännu sorgligare. Podden är slut, nu måste vi gå ut här. Ja. Jag har ju inte hunnit ta upp det jag vill säga i det här skitprogrammet.
Men ta det nästa vecka.
Nej.
Jo, tisa upp nästa vecka. Varför ska man lyssna nästa vecka, Jonas?
Jag säger som Ivar Lo-Johansson. Blir det nästa vecka? Citat ur romanen Kungsgatan. Den handlar om vanligt, hyggligt folk som vill göra sin röst hörd. Kanske inte en podd på den tiden, men i etablissemangets korridorer.